Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag. Och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu har vi släppt Sveriges första comedy roast battle för gratis tittning på YouTube. Det är jag och Anton Magnusson mot Ahmed Beran och Branne Pavlovic som möter varandra och säger fruktansvärda skämt om känsliga saker till varandra. Svinroligt, säger folk i förbifarten. Ni hittar denna roast battle, mina 4 sitcom-avsnitt och mycket, mycket mer på YouTube-kanalen Specialisterna Humor. Nu i sommar uppträder jag också på tv-inspelningen av Släng dig i brunnens nya säsong. 14 augusti uppträder jag och Anton Magnusson bland annat. Det är gratis men det blir alltid fullbokat svinsnabbt, så boka bord redan nu. För vi vill gärna ha folk som gillar vår humor i publiken. Jag testkör min tredje stand-up-timme endast en gång i sommar och det är den 31 augusti på Lund Comedy Festival. Lika bra att säkra en biljett till det redan nu alltså. Det är skämt som inte tidigare varit med i mina specials som finns på YouTube. Länkar till allt det här och mina andra kommande gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Ni får också gärna stötta min verksamhet som entertainer. Det kan inte vara helt lätt att få in pengar annars. Men om ni går in på patreon.com/arkivsamtal eller om ni swishar valfri summa på 0760724728. Uppskattar det som fan. Alla som gillar och stöttar mina grejer. Och delar dem och såna grejer. Ni får också följa mig på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig så sitter Johannes Agro Torstensson.
Japp.
Ja, vi sitter i din lägenhet i Brölunda.
Västra Frölunda. Västra inte, Frölunda. Inte att blanda ihop med Brölunda som ligger i Småland eller vad nu.
Finns det Brölunda?
Ja, tyvärr finns ju det, så jag kan inte rappa Brölunda för att vara blöd längre.
Nej, okej. Den här lägenheten kallas också för The Swedish Bat Cave.
Ja.
Eller ditt Instagram-konto heter det. Eller hette?
Jag hette det för.
Du har bytt namn på det?
Ja, flera gånger. Nej, men det heter ju Johannes Agro. Men jag har ju tagit paus från det kontot nu, bara för sakens skull.
Men du är i viss mån läderlappssamlare.
Ja.
Du samlar på grejer med Batman. Ja. Eller läderlappen som man heter på svenska. Eller hette på svenska.
Yes.
Och det är även veckans tema på Arkivsamtal. Läderlappen.
Amen.
Och du är serietecknare.
Ja, det är ju det som är mitt huvudfokus. Det är ju därför jag har tagit semipaus från vissa sociala medier för att koncentrera mig på min albumdebut.
Mm.
Som då ska heta samma sak som mitt 14:e eller 13:e fanzin, Bord för en.
Mm, du är serieskapare, du skriver manus och det är självbiografiska serier.
Ja. Yeah.
Men det är inte bara det vi ska prata om idag.
Nej.
Kanske ska vi, innan vi kör igång, ska vi ta en tidig väljdrycken. Jag har haft väldigt sena väljdrycken ibland på sista tiden.
Mm.
Då har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget väljdrycken. börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! Och eftersom vi är i den svenska laddlapsgrottan så är det den svenska mannen Johannes Agro Torstensson som presenterar utbudet.
Ja, det finns kranvatten, det finns kaffe som vi måste koka, det finns mjölk som jag har i kaffet och...
Du har väl inte det kaffet as we speak?
Nej, jag är ju nykterist liksom. Jag har ju inget kaffe framme här, men...
Vad har det med nykterism att göra?
Nej, men som att jag skulle lägga... just det, jag kommer ju inte till den sista. Jag har ju vodka i kylen också.
Ja, men jag menar, mjölken kan du ha separat.
Ja, men exakt.
Vodka?
Ja, jag har ju den Crystal Head-vodkan. Den,
ja, för den jag som hängt med i... lyssnat på alla avsnitt av podden. Jag träffade en kille utanför Hemköpskanstull som påstod att han lyssnade på 400 avsnitt av arkivsamtal.
Vänta, hur fan då?
Ja, det finns ju 300. Han överdrev.
Ja, men han kanske blandat ihop med specialisterna.
Han sa att han även har lyssnat på alla specialisterna.
Alla 700
men,
avsnitt.
För er som har lyssnat på alla avsnitt, då kanske ni känner till Crystal Head-vodkan.
Ja.
Det var någon populärkulturell referens även till den.
Dan Aykroyd är det som ligger bakom den.
Med den fete Ghostbusters.
Den fete Ghostbusters. Och den ska då vara filtrerad genom diamanter. Den vodkan trippeldestillerad. Men grejen är att om man tittar på det så är det liksom det som man kallar för industridiamanter. Eller den typen av diamanter. Det är ju sådana som man har på sågar. Så jag tror att det kallas för någon typ kvarts eller någonting.
Mm. Men då tar jag Crystal Head vodka. Vad tar du själv?
Kranvatten ur min Dark Knight Rises termos.
Okej, och vilket glas ska jag dricka vodkan?
Ja, du kan dricka den direkt ur dödskallen. Eller så kan du dricka den direkt... Eller
men ska, i... inte du, ska inte någon av oss dricka Abba Chudabba-glaset?
Jo, men du kan shotta ur Abba Chudabba-glaset. Eller Neil Adams, som vi vuxna samlare säger.
Det finns ju en laddlapsreferens också till varför det kallas för Abba Chudabba-glaset.
Se avsnitt med Johan Wanlo.
Det var ett avsnitt med Johan Wanlo där det var en Batman-tecknare som jag trodde det var. Eller någon trodde hade
tecknat. Ja, just det. Du trodde att det var José... Eller Johan trodde att det var José García López. Men du kunde inte namnet så du sa Abba Chudabba.
Abba Chudabba, som jag och min brorsa har kört med sedan barnsben. Det var även någon... Som typ, det finns några sådana uttryck jag har använt när jag inte riktigt vet vad någonting heter. Så bara hittar man några påhittade ord.
Mm.
Jag vet inte vad de, det kanske finns lite påhittade ord i allmänhet. Men jag har använt mycket av de påhittade orden. Sploj.
Sploj. Okay.
När jag inte vet vad någonting heter. Abba Chudabba som kommer från barndomen. Och även Hulumunutu. Som då är taget från en rappare från Lund som heter Sebbe. Som också gått under namnen Mystic. Och vad är han mest känd under för namn, den rapparen?
Men det är Sebbe, du tänker på Youthman.
Ja, Youthman.
Bröder sinsemellan,
han kallade, Sebbe. Ja, han kallade sig under en kort period Hulumunutu. Någon inspirerat av Timbuktu, som var en Timbuktu då, som var en annan Lund-rappare som blev känd. Men han, jag tror att Sebbe trodde att han uttalade namnet Timbuktu. Och så hittade han bara på ett namn som heter Hulumunutu. detta om detta. Jag ska alltså dricka vodka ur Abba Chudabba-glaset som det... Det börjar redan bli väldigt insnöat den här diskussionen.
Jag tror det börjat.
Det finns en sån risk i när man umgås med Johannes Agro Torstensson. Nu har inte du samma... inställning som David Liljemark att lyssnaren måste pausa och googla, utan du är mer, går mer med på att man ska förklara det. Du behöver inte himla med ögonen. Nej. När jag förklarar populärkulturella referenser eller interna skämt. Men då är vi strax tillbaks med kranvatten till mannen i vitt som vi kallar Johannes Agro Torstensson, young vuxen. Vad har du med för artistnamn?
En svensk man.
En svensk man kommer du ibland kallas. Har du inte fler? Vuxellini.
Don Vuxellini.
Brexit.
Ja, Brexit, det har ju dött nu på grund av att vi kom på det sist på Klubb Hybris när jag satt vid entrén. Johannes Insläppe Torstensson, är det din nya?
Okej, Johannes Insläppe Torstensson. Du ska dricka kranvatten och jag ska dricka
Ghostbusters-relaterad vodka ur abba-chudabba-glaset. Då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Okej, men då är vi tillbaks med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Transparent dryck från båda.
Jo, den var rätt stark. Den här Ghostbusters-relaterade drycken ur abba-chudabba-glaset. Det var du. Vi käkade på Gyllene Prag innan. Kan rekommenderas panerad ost med grönchili i. Det blev som att äta en stor chili cheese. Chili cheese. Och då visade du, det här var lite orelaterat, jag tänker bara på Ghostbusters-relaterade grejer. Men du visade t-shirts av fenomenet Slightly Wrong. Och där hade de t-shirts där det var bilder på Ghostbusters och stod det Who you gonna telephone? Ghostbuster! Och det var även tillbaka till framtiden, det stod Back to the future. Och så var det ett citat som nästan var rätt, som var Where we going roads, where we going we won't be needing them.
Min favorit var ju ändå Terminator 2 t-shirten I will return Termination 2 Judgment Day.
Fanns det någon Batman t-shirt?
Jag har nog sett det innan, men då borde jag nog faktiskt ha slagit till för länge sedan, för jag är nog beredd på att köpa.
Men ja, det skulle, ja, jag vet inte vad det skulle...
Batman?
Ja, fast det är mer parodi än Slightly Wrong fenomenet. Men det skulle kunna vara The Black Knight Returns eller någonting. Eller The Dark Knight med utan K. Utan Knight med...
Ja, just det, exakt.
The Dark Knight Return. The Dark Knight... Och det hade ju varit en perfekt Slightly Wrong att det står The Dark Knight som i natt.
Du tycker det är perfekt.
Nej, men och bara Return. Ja. The Dark Knight Return. Den vill man ju ha.
Så jävla, du är så jävla nöjd med. Jag kan fan designa deras t-shirts.
Jag kan
nu
hitta på en. Jag kan göra mina egna Slightly Wrong t-shirts.
Sällskap, resa.
Ja. Men du är ju en samlare och en kännare av laddlappen. Hur började allting?
Hur började
laddlappens historia?
Min historia med läderlappen eller själva läderlappens historia?
Jag tycker nästan vi börjar med hela alltet.
Okay.
Alltså jag skulle ju säga på något sätt att den moderna superhjälten skapades ju med Stålmannen.
Siegel och Schuster 38.
Siegel och Schuster 38. Och inte lång tid därefter kom läderlappen.
Mars 39 på första numret.
Det var så tidigt inpå.
Var det efter
Shazam, Captain Marvel, som vi har gjort ett specialavsnitt
av? Ja, det är väl strax där i mittfåran skulle jag säga. För Shazam är väl en reaktion på, eller Captain Marvel som han då hette, är väl en reaktion på, det är väl Fawcett Comics version?
Ja, det är ju en version av Stålmannen skulle man kunna säga. Alltså vi har gjort ett specialavsnitt om det med Johan Andreasson som snart återkommer till Arkivsamtal. Då ska vi prata om Python.
Oh.
Men jag hörde att förlaget fick make me a new Superman ska de ha sagt enligt någon rättegång. Läderlappen är lite längre ifrån Stålmannen, men det var ändå liksom förmodligen så där. Oj, det blev en succé med den här typen av superhjälte.
Jag tror någon slags period. Vad är det, 7-8 månader emellan eller något sånt där?
Och han är ju också en maskerad superhjälte till skillnad från Stålmannen.
Ja.
Men vad fanns det tidigare? Ja, i och för sig, The Shadow var väl en tidigare maskerad hjälte. Men han hade inga superkrafter.
Det har jo, han hade superkrafter.
The Shadow?
Ja. Han var ju, han manipulerade och hade sig och... nu utgår jag ju från spelfilmen från 93-94 där med Baldwin i huvudrollen. Men då är det att han kan ju som trixa sig med rök och mystik och sådär.
Han börjar väl som en radiofigur.
Ja, exakt.
Och han, men jag är inte helt säker på, för att han brukar inte räknas, alltså Stålmannen, The Shadow kanske är ännu äldre än Stålmannen.
Jag tror att det är 35-36, det är ja, något sånt.
Alltså, men
det
i så fall, varför räknas inte han då som den första superhjälten?
Det undrar jag också.
För att jag tror inte han hade superkraften.
Jag tror han är den första vigilanten, för han, grejen är att han dödar ju ändå. Han använder pistoler, annars än Batman använder pistoler de första numren också, för den delen.
Batman,
ja.
Men Batman har ju inga superkrafter.
Han är väldigt smart.
Han är inte som Stålmannen eller Captain Marvel. Han har väl inga speciella superkrafter. Han är väl en vanlig kille egentligen. Eller inte vanlig.
En vanlig kille, alltså hans det som är running joke i Justice League och till och med i filmen, att hans superkraft är hans rikedom och så, att han är jävligt,
han är rik
jävligt.
Och han är smart. Har han någonting med?
Alltså,
han är väldigt vältränad.
Han är vältränad, men att han då är så tränad, alltså han är ju liksom piken av liksom mänsklig liksom muskulatur, och han är väldigt snabb när han springer. Han är inte lika snabb som Flash, och han kan ju inte flyga.
Men han har ju inga superkrafter.
Men sen så är det ju att han, vad de då säger är ju att han då är den, han alltid är förberedd, och att de nu för tiden kallar det för liksom en superkraft.
Att alltid vara förberedd.
Ja, han är som en scout på det sättet, men liksom att
han alltid är redo. Men då har man ju devalverat ordet superkraft.
Ja, nej, men eller hur? Men det är ju också att
han
det
följer de fem P:na. Proper preparation prevents poor performance. Förstklassiga förberedelser förebygger förskräckligt framförande.
Jag trodde inte vi skulle ha en alfabetisk akrobatik throwback där, men okej, Simon. Men det är just också att i och med hans popularitet så har det blivit ett sånt argument som alla de här liksom, den här rabida Bat-fansen säger, som att han bemästrar 128 kampsporter, och att han då liksom har all teknik i sig. Till exempel om han är fastbunden så har han alltid något chip i sig.
Och finns det en lista någonstans på vilka 128 kampsporter?
Det finns en lista.
Är Iquando en av dem? Alltså Bruce Lees kampsport har jag fan med.
Det är den som heter, det betyder The Way of the Interfering Fist. Det bygger på Wing Chun karate från Ip Mans lära.
Han kan judo.
Ja.
Aikido.
Han kan nog till och med judo bättre än dig.
Jag har blått bälte.
Han har nog tre svarta.
Eller jag tror kanske jag hade grönt bälte med tre gröna streck.
Oh,
två gröna streck.
Han har 77 streck.
Han har nog svart bälte då.
Ja, jag vet inte hur graderingen är där. Jag kommer knappt ihåg min egna taekwondo-gradering. Men
nej, men han är väldigt bra, men han har väl inga officiella superkrafter. Men du menar att det finns en diskussion i olika lärdlapsforum?
Ja, nej, men det är ju till absurdum, verkligen. Det här med att kan läderlappen besegra Stålmannen? Och liksom, ja, och klassiska.
De har väl varit i, det finns väl fighter där de har varit i.
I den här som jag
The
har
Dark
på
Dark Knight Returns.
Ja. Det var ju den första stora fighten, men den bygger då på en mörkare story där Stålmannen har blivit government puppet och han styrs ju av presidenten, och Läderlappen har blivit han är ju i stort sett en terrorist. Han
är
ju
då Frank Millers Frank Miller, som jag osäker på om jag har hälsat på honom eller om jag bara har träffat honom, varit i samma rum. Nej, men det var någon sån, jag var i USA med typ Top Shelf-gänget.
Mm.
Och så var det någon då som sa så här: "Wanna meet Frank Miller?" Och jag kommer inte ihåg då om jag var för cool för att säga så här: "Nej, jag är inte intresserad." Ja. Eller om jag sa ja, och alltså där går mina minnen är väldigt luddiga där, om jag gick fram och bara hälsade på mig. Jag fann att han hade hatt på sig.
Det är hans signum, den här slokhatten. Det är som Freddy Krugers hatt. Han är ju, personligen så föredrar ju hans Daredevil-material.
Våghalsen,
eller demonen som vi kallar på 60-talet.
Just det. Har han inte haft ännu fler namn, Järven?
Nej, Järven är Wolverine.
Ja, jag tänkte mig att han var väldigt järv och våghals.
Tycker man slår ihop allt som Daredevil vill göra.
Det är du som är experten i det här. Jag var ju så att jag gillade superhjältar från att jag var ganska liten. Alltså, när jag gick över från liksom Katte Nisse och Bamse och Musse Pig-tidningen. Då började jag gilla superhjältar, men sen så hoppade jag av det när jag tecknade, eller när jag började teckna serier och började upptäcka Crumb och Underground-serier och Python och sånt där.
Nice.
Så jag hade liksom en superhjälteperiod kanske mellan jag var, ja, men låt oss säga 8 och 13 kanske.
Mm. Jag lärde mig läsa genom att jag då läste Läderlappen och Turtles som 3, 4, 5-åring.
Jaha, när den svenska tidningarna.
De svenska tidningarna då. Som,
vilket år var det?
Det är 88-89, för den Läderlappen-serietidningen, den lades ju ner där i början av 80-talet. 81, 82, 83 någonstans där. Sen kom den tillbaka i och med att SVT började visa William Dashers 66 tv-serie.
Hette den Läderlappen då också? Eller hette den Batman då?
Den kom tillbaka. Serietidningen eller tv-serien?
Nej, den hette Läderlappen.
Den hette Läderlappen. Sen året och efter bytte den till Läderlappen och Robin.
Okej, okay, och tidningen hette också Läderlappen.
Sen kom det ju den andra publikationen samtidigt då. De la ner Läderlappen och Robin och så fortsatte Batman. Den publikationen. Som var mörkare material. Det var den Killing Joke. Det var ju alla de här...
För ja, när jag var kanske i 12-årsåldern, då kom The Dark Knight Returns på svenska.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad den hette på svenska. Hette den...
Mörka riddaren.
Hette den det?
Ja.
Men det kom som serietidning då?
I samlarform. Men den släpptes
nej,
ju...
Nej, den kom som nummer.
Just det, det kom ju lösnummer.
Ja, jag kommer ihåg när jag köpte lösnummerna och tyckte det var coolt. Jag fattade inte så mycket av det. Jag tyckte det var coola teckningar och coola... Och det var lite... Det var ju lite obehagligt, det var ju lite äckligt tecknat. Det var liksom inte på samma sätt som de här gamla serietidningarna jag köpt tidigare.
För den är ju en reaktion på att den breda massan kände ju till Batman 66-serierna.
Mm.
Eller tv-serien. Och sen så var det ju då att det var ju ett bra tag då den hade en sån fjantstämpel. Men sen så var det ju Danny O'Neill och då... Neil Adams, vars glas du dricker från nu, som gjorde ju en mörkare take på den. Som då,
innan Frank Miller?
Ja, det var ju så att då blev det ju väldigt mycket fokus på detektiven Batman. Liksom när han slåss mot en förintelseöverlevare som dödar gamla maffiagubbar som då är gamla nazister som har flytt och så.
Mm.
Och,
så han är på nazisternas sida.
I stort sett i numret. Väldigt, väldigt kontroversiellt. Men det var ju mycket sådär social political issues i DC Comics. Det var det här med Green Lantern, Green Arrow. De hamnade i klammeri med folk som bodde i gettot och så.
I det, vilket getto?
Amerikanska gettorna. Alltså, det
alltså
finns...
svarta gettor.
Ja, svarta gettorna.
Det finns väl judiska getton i USA också.
Ja,
men det är inte samma typ. Det är inte lite mer frivilliga getton än de judiska gettorna som fanns i Europa. Men jag tänkte på Batman. Är han skapad av två judar eller en jude? Alltså Bob Kane som då har...
Robert Kahn menar
Robert
du?
Kahn, det låter ju väldigt utvalt. Det låter
han är utvald.
Bill Finger som... hur ligger det till med skapandet av Batman?
Ja, yeah, okej. Okay.
Give it away.
Now.
Take it away.
Ja, take it away.
Vad man säger.
Nu finns det ju, alltså enligt Bob Kane själv så var det då att han fick en uppenbarelse när han då bläddrade i Leonardo da Vincis skisser och såg en text i stil med att och mannen ska inte ha några andra vingar om han ska flyga, eller om hon ska flyga, hon ska ha fladdermusens vingar. Och då, det var ju den här, kommer du ihåg den fladdermusvingmaskinen som da Vinci byggde, det finns skiss på det. Han säger att han tog allting därifrån.
Och han säger inte att han fick någonting från Superman.
Nej, det var ju liksom att de skulle ju, han fick ju det eller den uppgiften att försöka hitta någonting som var mer liksom pulpigt, mörkare. Och det blev ju då att han gick ju till
en
sin
stålmannen.
En stålmannen då. Och han gick ju då till Bill Finger.
Och det var vad hette förlaget DC redan på den tiden?
Ja, det var Detective Comics.
Detective Comics, okej. Okay. Det hette förlaget redan då.
Ja, exakt. Fast de släppte ju då Action Comics och alltså hette inte de? Nej, de var inte Timely.
Timely var Marvels.
Timely var Marvels innan. Och de var ju Atlas, eller Atlas Publications där innan. Ja, USA West är ju...
Men hans, det var någon förläggare då, eller någon förlagssnubbe som kom och sa ge oss en superhjälte, någonting som Stålmannen, fast mörkare och palpigare då.
Och han gjorde ju en skiss som såg ut som den jävla Da Vinci-figuren. Och det var ju som blond man... Dominomask, Da Vinci.
Dominomask,
vad är det? En dominomask är en som vanlig markerad.
En sån som R. Kelly hade.
Ja, exakt. En R. Kelly-mask, så får vi säga.
Zorro kan man också säga.
Eller en Zorro-mask. Och ja, svarta kalsonger i stort sett. Men så visade han Milton Finger, eller Bill Finger då. Och han sa, det här är... Det här
vet du om han är av judisk härkomst,
Bill Finger? Det misstänker jag.
Mm.
Och han ritade om allt och han sa nej, så här ska det se ut. Men då var ju Bob Kane hade ju varit rätt så duktig, för han hade ju sin farsa som då sa till honom, som styr upp det här med rättigheter och typ så att du får all cred och så.
Mm, han gjorde det, fick han bättre deal än Siegel och Schuster.
Ja, han var svintidig med det.
Med att få bra rättigheter.
Ja,
och han hade kvar dem, han sålde inte av dem. Nej. Alltså, story med Stålman är ju att deras skapare sålde av rättigheterna på ett väldigt tidigt stadium. Mm. Och sen blev, ja, de blev ganska fattiga mot slutet. Eller, ja, det var lite fram och tillbaks. Det finns det sista, stories.
Alltså, det sista de gjorde var ju det med att de fick sin cred i 1978-filmen med Christopher Reeve.
Mm.
Och sen så lyckades ju de skapa karaktären Superboy. Och Superboy är ju då, ja, men dels så är det ju att man får se Stålmannens unga, eller ja, eventuellt när han är yngre då.
Mm.
Och då fick ju hans familj, eller de två familjerna fick ju...
Var det Neil Adams som hjälpte dem med rättigheterna?
Neil Adams var en av dem som hjälpte.
Vars glas jag dricker ur nu.
Vars glas du dricker ur. Men att till skillnad från dem så Bob Kane levde ju på. Han gick på gala premiärer och han florerade i pressen och så. Han gick runt så, yeah, I'm the creator of Batman och så vidare. Och han umgicks en del med Stan Lee.
Blev han rik?
Han blev ju rik. Ja, han gick ju runt med sådär. Han gick klädd så som Bruce Wayne var, tyckte han då. Men vad man inte visste då var ju att han hade ju spökskrivare. Jag menar, den tredje personen som de säger skapade allting. Jerry Robinson. Han var ju väldigt länge en stark motståndare till då Bob Kane. Och fortsatte så långt in till sin död. Så, eller efter att Bob Kane hade dött så sa han det. Nej, men det är en jävla skitstövare. Han gav mig inga pengar liksom.
Men han menar att han var med och skapade Batman?
Ja, alltså... det var Jerry Robinson som kom på den första Batmobilen. Eller den riktiga, den med den stora LED.
Men han var inte med och hittade på figurerna? Han var bara en tidig manusförfattare?
Jag för mig att han... men Jerry Robinson var med och skapade Jokern.
Okej, okay. Alltså han skapade mycket kring grejer, ja. Men han var inte med liksom och skapade själva superhjälten Batman.
Men sen Bill Finger, det var han som kom på Gotham City...
Men han var inte den som, alltså, men han tänkte inte ut figuren, utan han tecknade liksom en variant av den. Han developed by Bill Finger, kanske man skulle kunna säga då.
För
Bob Kane tecknade också figuren.
Nej, han tecknade jävligt dåligt. Han tecknade liksom bara den här fula leende läderlappen. Man kan säga så här, alltså,
Bob Kane manusförfattare.
Ja, i början. Men sen så att det tar ju sådär, säg att det är sådär, de 10 första numren, sen så står det bara Bob Kane på allting. Och sen så är det ju alla de här, Dick Sprang, Jerry Robinson, Finger, alla de här tidiga DC-gubbarna.
Mm.
Men bara den jävla Robert Kahn, han fick all cred.
Mm.
Och jag menar, det blev ju en stor säljare, så att han levde gott på det. Och sen kom det ju två tv-serier, eller sådana bio... kortfilmer, kortfilmskavalkad på 40-talet.
Mm.
Och det blir ju ännu populärare, även om de då är jävligt dåliga. De slåss mot den gula faran som är liksom det är någon doktor som är då asiat, och det är ju liksom andra världskrigs propaganda kör
warbonds.
Vagt rasistiskt, ganska rejält rasistiskt. Jag minns att det finns ju sån klassisk klipp från, alltså vi pratar ju mycket om Hollywood Babylon idag. Kevin Smith, Ralph Garman-podden. Och de visar ju Shit That Should Not Be, det vill säga filmklipp där någon har missat olika scener. Och i, jag tror det är första tv-serien på 40-talet, så ser man när den här Batman får stryk och hans cigaretter, skådens cigaretter ramlar ur dräkten.
Mm.
Så han har liksom ett cigpaket som ligger där under slagsmålet.
Det är riktigt slappt. Jag minns ju den här, jag växte upp med Batman and Robin, den 60-tals tv-serien.
Mm.
Med Adam West i överrollen. Och det var ju också... Han var ju inte vältränad direkt.
Nej, han hade ju lite ölmage. Men om man ändå tittar på det så... under den tiden så var det liksom på ett sätt ett ideal. Alltså man var inte så svullen. Han var ändå liksom vältränad. Men den satt väldigt tajt, den här jävla dräkten. Mm. Så han såg ju fläskig ut i den.
Mm, nej, han var inte jättetjock. Men han var ju inte... Nej, men det var ju fortfarande det här liksom, det var liksom lite Arnold Schwarzenegger som satte det här liksom anabola idealet.
Ja, exakt.
Som också blev liksom, ja men superhjältar såg väl ut så liksom innan Arnold såg ut så.
Ja, nej, men det var väl lite så. Alltså, jag tror att mycket med de här Rob Liefeld-musklerna som heter...
Vem är Rob Liefeld?
Marvel-tecknare som gick med i Image Comics som får mycket skit för att alla de är så överdimensionerat muskulösa att jag menar, det är ett sånt litet huvud då.
Nu får du alltså, tänka på att det är podd.
Ja, just det. Ett kokosnötsform eller storlekshuvud med en oxnacke.
Mm.
Och så är det liksom muskler som går så alltså, som en bilkaross i stort sett. Och sen så Rob Liefeld gillade att teckna fötter så man, det var alltid liksom stenar i förgrunden för att täcka typ så, eller block och så. Men det kom ju från hela den här kroppshetsen, maskulina kroppshetsen från 70-talet, Gold Gym, Schwarzenegger, Lou Ferrigno, alla de här muskelbyggarna. Ricky Bruch i Sverige också, när var han kulstötare eller var han bodybuilder? Jag minns inte.
Han var kulstötare men han var ju också lite allt möjligt.
Skådespelare och...
Ja, just han var med i dansk gladporr.
Ja. Och han skulle hitta formen för guld också.
Ja, han var alkemist.
Ja, det var ju så här PT-dokumentär när han var liksom väldigt djupt in i sitt missbruk och så hade han fastnat i en psykos.
Ja.
Och i slutet så var det att han skulle hitta och att han hade upptäckt den kemiska formen för guld och han höll på att leta efter den riktiga variabeln men han hittade den aldrig.
Ja, det är väl ett grundämne så det är svårt att hitta den kemiska. Ja. Eller det är väl lätt att hitta den kemiska formen.
Inte för Ricky Bruch, inte.
Ja. Jag tänker på Strindberg var ju också, blev också alkemist när han var som galnas eller spelades mest galen. Det finns ju lite olika teorier om han var galen på riktigt eller om han mest var en image-grej.
Jag funderar på, liksom, han borde varit så här bipolär eller HSP eller någonting.
Eller bara att han var väldigt bra på att bygga en image.
Mm.
Att han...
Tänk mycket på branding.
Den här ilskan var han. Men tillbaks till läderlappen.
Mm.
Eller som en mad power jag läste hette Fläderknäppen.
Som du säger lite då och då när jag bär mina läderlappen-pins.
Ja. Det
uppskattar jag verkligen.
Jag har ju mest barndomsminnen för då läderlappen. Det är... när vi pratar om vaguely racist innan så är det en återkommande minne där det var en barndomskompis som när vi upptäckte att nu är det triggervarning för folk som har problem att höra
N-ordet.
När vi fick reda på då att Bob Kane, att tecknaren bakom Batman eller skaparen heter Bob Kane, så sa han Bob Kane. Det låter som en fet neger som spelar jazz. Och det var även samma kille som när sen The Dark Knight Returns, den gick som serietidning då i svenska och så då blev det något av liksom en entusiasm bland unga superhjältefans.
När uppföljaren kom?
Ja, det var då det skulle komma en uppföljare till det som jag kommer ihåg. De började teasa lite om i serietidningarna. Som då på engelska heter Batman Year One. Men eftersom min kompis inte var så bra på engelska så tolkade han det som Batman Year Own. Ja, det var någon annan kompis faktiskt.
Sjung sången.
Ja, han blev så peppad att han komponerade en egen liten sång som han gick runt och sjöng och taggade sig inför det här släppet då, som var Batman, Batman, Batman Ear Own, Batman, Batman, Batman Ear Own.
Det är inte East Area Rapist Original Night Stalker.
Ear Ons. Nej, men det här har vi nog pratat om med specialisterna på podcast, tror jag. Men ja, det var ju lite privata läderlappsminnen.
Jag vill tillägga det, alltså angående Batman Year One, skriven av Frank Miller, tecknaren av David Mazzucchelli.
Ja, det var...
För det var hans uppföljare till Dark Knight.
Okej, det var samma skapare då?
Ja, exakt.
Alltså, okej. Och Klaus Jansson, vad gjorde han?
Klaus Jansson la ju...
Han tuschade
båda... Nej, eller han tuschade inte... Jag tror inte han tuschade Year One.
Nej, han tuschade The Dark Knight Returns.
Men det är ju de tre, eller just då Frank Miller och Mazzo Kelly, deras Daredevil-nummer är ju... Det springer cirklar kring läderlapsmaterialet.
Men det var nog också det som jag... Alltså, för när jag blev intresserad av superhjältar, då var det ganska mycket med... Också Daredevil, eller som jag trodde han hette då, Daredevil.
Och vi får med allihop nu, det är så jävla bra. Det är ju alla de här som vi gått och snackat om. Alltså det är
min brorsa. Och när jag var så peppad på det så var det min ordvitsiga morfar. Han kom ju med så usla ordvitsar. Och han då, när jag pratade om Daredevil, då hittade han på Dara om du vill. Riktigt kast. Men ja, just det. Alltså, det är långt från Dara om du vill, det är långt från Daredevil. Men
det kom ju en långfilm med Ben Affleck där han spelade Daredevil. Och så då var ju min brorsa, som är väldigt dålig på engelska, jag var ju 19, han var ju då 17, och han undrade då varför filmen inte hade en svensk titel. Han bara, The Red Evil. Han trodde att det var en titel på Daredevil.
The Red Evil,
som var den onda.
Det är inte ens
röd. Man tror att det var som det.
Ja, Red
Evil. Den röda ondskan. Flera år senare så säger han, har du sett Daredevil på Netflix, tv-serien då som bygger på Frank Miller-serien och så vidare. Och så, ja men kommer du ihåg The Red Evil? Ja, men det är samma karaktär. Oj.
Oj.
Jag
hittade den då, den kom också som serietidning, Daredevil. Då var det väl Frank Miller och... Var det David Mazzucchelli?
David Mazzucchelli, men sen så var det också mycket med Klaus Jansson. Av dem...
Tecknade han själv också, Klaus Jansson? Var bara tuffare.
Han parade sig ihop med...
Men det var Elektra och
ja,
Bullseye och Ninjas.
The Hand, alla dem.
Det här är en ninja. Ja, Handen heter den.
Handen, ja. Och jag menar, de flesta som känner till det här är väl också just med att... Daredevil, sidospår då. Daredevil tränas av en man som heter Stick. Turtles tränas av en man som heter Splinter. Splinter betyder då träflisa.
Ja, det är en liten parodi på Våghalsen. Ja, Turtles.
Det sägs ju att pojken som håller i eller vad är det nu, när unge Matt Murdock, det vill säga Daredevil, när han får den här vätskan på sig, så är det en annan pojke som står på andra sidan gatan och som har ett litet akvarium, eller vad heter det, en sån glasakvarium med...
Alltså det här är då Turtles...
Ja, för att det var ju det var ju Mirage Comics, det vill säga Eastman & Laird's originalserie, och Teenage Mutant Ninja Turtles var ju då en parodi och en hyllning till Jack Kirby, Frank Miller, allt det där. Det är också det, jag menar, Elektras vapen är ju Sai-svärden. Rafael i Turtles har Sai-svärd. Daredevil slåss mot The Hand. Vilka slåss Turtles mot? The Foot Clan.
Jaha, jag trodde att det fanns en Foot Clan, en riktig ninja-klan som heter Foot Clan.
Nej, men det är bara, alltså grejen, man har ju missuppfattat det, eftersom i Sverige så finns det ju, och i USA, den här termen fotsoldater.
Ja.
Och det syftar ju på liksom militären, men sen så fotsoldater är ju de som Shredder, eller då Strimlaren, har. Och jag menar, Shredder bygger ju till viss del på en av de högsta i The Hand, det vill säga i Daredevil-serien. Nu finns det ju faktiskt en väldigt bra Batman-serie där Batman och Turtles slåss tillsammans.
Så det,
ja, den har kommit nyligen, men nu, de har till och med gjort en tecknad film på den också.
Mm-hmm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men nog om det, vi fortsätter med läderlappen. Var var vi någonstans? Nu ska vi se.
Vi var nu mitt inne i lite privata barndomsminnen. Batman Your Own.
Ja, men vi är ju vid 80-tals. Vi är ju där, du började läsa det där. Jag hade ju precis börjat lära mig gå då när den kom, så jag upptäckte den flera år senare. Men 89 kom ju den första riktiga läderlappsfilmen. Som man kunde ta på allvar i alla fall.
Ja, den
Michael Keaton.
Ja. Och det är Tim Burton som regisserat den. Mm. Och det var också första gången jag fick uppleva fenomenet hype.
Uh-huh.
För att jag kommer ihåg att det var liksom det var såna posters med liksom bara svart med den här Batman-logotypen i guld.
Anton First Design. Åh, vad vackert.
Heter...
Anton First Design är hela första filmen. Sen så, han heter Anton First, eller Anton
Furst. Anton First. Fyrst.
Men
ja, men och de alltså det var, för det var ju liksom, det var bara den logotypen och jag som då var fan av serietidningen bara varför det är massa svarta poster med liksom en guld Batman logotyp och så, och sen så liksom folk prata om att det ska komma en sån film och det kommer vara någonting speciellt och liksom folk, jag kommer ihåg det var typ på nyheterna, rapporter lagt, det kom liksom Batman läsk, det kom jättemycket merch. Ja, jag ser den här i din samling. Det kom liksom jättemycket merchandise. Prince släppte då låten Bat Dance. Så man kommer ihåg att jag gick till skivaffärer i Lund bara för att liksom, jag hade inte råd att köpa skivan, men man kunde lyssna på liksom den i hörlurar och man
hittade skivan. Hittade skivan direkt eller låg den med nyinkommet?
Las Palmas referens. Ja, den kan ha legat vid nyinkommet. Jag kommer ihåg att jag och min kompis Ola, vi bara slog som hörlurarna man skulle lyssna, och liksom Jorgen skrattade där i början och jag tyckte det var så jävla coolt. Och när man var hos min mamma och morfar som hade Super Channel och typ MTV eller något sånt där, så kan man se videon när Prince kryper mellan benen på uppradade tjejer och tittar upp. Jag kommer ihåg min mamma och morfar blev lite, tyckte det var lite väl skabröst.
Men är det Bat Dance-videon eller är det Party Man-videon?
Det kan ha varit Party Man-videon.
För han har ju sin egna Bat-dräkt där när han är tvådelad, hälften Batman, hälften Jokern.
Just det.
Och på något sätt så är det, alltså det är ju Two-Face-upplägget ändå. Ja. Batman-skurken Two-Face.
Oj, det är en 3-1 då.
Så det blir en trippel.
Men jag kommer ihåg den hypen liksom, och sen... Och det var liksom på nyheterna aktuellt inför premiären, som jag då inte heller hade, jag hade nog inte åldern inne, jag hade nog inte råd och sen liksom, men då var det folk som liksom hade rakat in Batman-logotypen i nacken.
Så det var så i Sverige också?
Ja, det var sån hype liksom, att de intervjuade folk och liksom de stod i kö. Jag tänkte, alltså det var ju sån hype, för att det var ganska få som var såna Batman-fans som jag och mina kompisar var. Men nu blev det ju att det blev så liksom, det blev stort även bland vanliga svenskar så att säga. Och sen så fick jag se filmen piratkopierad från någon turkisk VHS eller någonting.
Alltid turkisk VHS.
Men det var väl någon som hade filmat.
Ja.
Sådär. Men jag kommer ändå ihåg att det var inte bara liksom kvaliteten på kopian som gjorde mig djupt, djupt besviken. Utan det som gjorde mig djupt, djupt besviken var, det här är ju en vanlig film. Men jag hade tänkt mig att det skulle vara någonting jag tänkte så här, för jag hade aldrig upplevt hype innan, så jag tänkte jag kommer inte ha sett någonting liknande innan.
Och det var en film,
det var dialog, de satt och pratade. Jag tänkte, Jag trodde verkligen min hjärna skulle explodera liksom. Jag tänkte att det här kommer att vara, ja men det här kommer att vara så sjukt. Alltså det här kommer att vara, och sen bara, ja men det var väl okej, men det var en vanlig film. Jag hade förväntat mig så mycket mer. Jag blev djupt, djupt besviken.
Jag minns ju Summer of Batman. Alltså grejen, det är ju första gången som jag hör dig prata om Summer of Batman från din synvinkel. Jag visste inte att det var den hypen på det sättet.
I Sverige.
I Sverige.
Det kallades Summer of Batman.
Ja, alltså. Det hette ju det som fenomenet.
Och vilket under, 89?
89, som juni och framåt. Den kom till Sverige i oktober.
Så jag
oktober.
Var då 11.
Ja, jag var 5. Och jag minns ju när vi gick runt på i Nordstan, Femmanhuset och allt. Man såg affischen överallt. Vi var inne på Hennes och Maurits och åkte upp för...
Hur kom det sig att de satsade så stort på det? Visste de att det skulle bli så poppis?
Alltså det var, för, det var ju...
Jag har aldrig sett den typen av hype innan.
Nej, men det var ju som i och med att... jag vet inte fan om det var sån stor hype. Men alltså vi hade ju SVT 1 och SVT 2. Mm. Just med att det gick på SVT. Och att folk började läsa serietidningen. Ja, så jag menar, din
intresse
fanns ju.
Det måste ju varit i USA också.
Ja, men det var ju ännu större där. Det var ju gigantiskt.
Men hur fan, men vem var det då som, vilket filmbolag var det som satsade så jävla stort på den?
Liksom? Warner Brothers.
Okej, men de fattade att det ska, eller de bara tänkte nu satsar vi skit på det här. Liksom.
Och det är ju tack vare en man som heter Michael Uslan som då var det runt 79-80 så skrev han en sån här... en uppsats om hur man skulle kunna liksom göra en franchise av en superhjältefilm. Mm. Man pitchade det då till Warner Brothers. Och så var det någon som läste den och så började de diskutera då.
De läste den uppsatsen?
Ja. Men han ska ju
alltså
då
det
ha...
det finns en sån mästarplan bakom.
Ja, det, alltså grejen att... den dåvarande planen då var ju så här... Någonstans 79-80, Peter O'Toole skulle spela Jokern, Bill Murray skulle spela Batman.
Wow.
Att det skulle vara en mörk... alltså grejen att de skulle då rida på hela den här hypen kring Superman, Christopher Reeve, alltså den första filmen då.
Mm.
Och sen eventuellt, det var ju lite så planerat att de kanske träffas senare i en gemensam film.
Batman och Stålmannen.
Ja, eller Läderlappen och Stålmannen.
Ja, man ska vara konsekvent. Ja.
Exakt, men... Michael Uslan står tillsammans med Benjamin Melnicker som producent bakom alla de spelfilmerna som man sett.
Och det var han som skrev den här uppsatsen.
Ja. Mm. Och det finns ju en annan sån klassisk story med att han då försöker att pitcha och liksom, vi behöver en ny Joker, Peter O'Toole vill inte göra den. Och han då ser någon, en tidningsartikel där han, det är någon affisch för, ja men det är så tv-tablån. Och så är det en bild på Jack Nicholson från The Shining.
Mm.
Och han bara får för sig, vänta lite, ta en Tippex och ritar över. Där har vi våran Joker.
Jack ritar över vad?
Han ritar Tippex på
ja,
Jack Nicholson ansiktet.
Så att det blir, är lite sminkade. Mm.
Och jag menar, Jack Nicholson vill inte göra rollen. Men han pratade med Marlon Brando, sin gode vän. Mm. Båda samlade på konst och varit i Hollywood-orgier tillsammans.
Mm-hmm.
Och jag menar, Marlon Brando tjänar ju svinmycket pengar på Superman. Han är väl med i sådär 7-8 minuter eller någonting.
Vad gör han för roll i
Superman? Han spelar ju pappan, han spelar ju Jor-El.
Mm.
Och han var ju svinslapp. Man ser ju till och med att han bara gick in någon dag och spelade in. Och man ser ju att hans Rolex-klocka sitter på honom när han lägger ungen i raketen och typ så. Men då sa han det.
Shit, that shouldn't be.
Shit, that shouldn't be. Och han sa ju det, men se till att du får, liksom, du ska begära det här beloppet och du ska ha de här intäkterna och så.
Mm.
Och jag menar, det är därför liksom Jack Nicholson står som första namnet på samma sätt, eller i 89-filmen, på samma sätt som Marlon Brando står 78 i Superman-filmen.
Alltså den första som dyker
ja.
Upp.
Sen kommer Michael Keaton, sen kommer Kim Basinger, sen kommer de alla på rad. Då.
Ja.
Och det är också så, antar jag, att han fick med sin gamla superpolare Tracy Walter i en roll också.
Mm.
Han spelar Bob the Goon som då är liksom, han är ju andre man för Jokern.
Okej.
Och nej, jag såg inte den 89, men jag minns hypen som sagt.
Jag kan ha sett den 90 då liksom.
Ja, det var då den började komma på VHS. Jag såg den 90, 91. Nej, jag tror jag såg den 90 och jag var alldeles för liten för att liksom ta in slutscenen. Jag blev så chockad. Det är ju då den här spoiler alert för en 30 år gammal film, kära lyssnare, men Jokern dör ju. Jack Nicholson faller ner från det här kyrktaket och man hör honom skratta för han har en skrattpåse på sig.
Mm.
Och jag förstod inte det att han låg död, men man hörde skratt och det var väldigt obehagligt i mitt huvud.
Mm.
Å andra sidan, vad fan, jag såg
hajen
5-6 år. Mm. Det satte djupa spår. Sen så kom ju Batman Returns 92 och det var också en sån snackis för att ingen av oss hade åldern inne för att se den. Också Tim Burton, väldigt mörk, väldigt kontroversiell med McDonald's ville inte ha leksakerna för att det var en S&M
monster. 92, Batman 92, Returns. Batman den Returns. Minns jag ändå, jag tror inte jag såg den på bio, men då var jag ändå, men då kanske jag till och med, hur gammal var jag 92, men jag födde 78?
14. 14, 15.
För jag minns den ändå. Mm. Men jag då hade jag nog hoppat av mitt superhjältintresse. Ja.
För vi, alltså jag kände ju till den filmen för att det var en kompis, alltså dels så såg jag alla dokumentärgrejer så som visades på MTV, Making of, Cinematic och allt vad det nu hette. Redan då började de göra program som inte handlade om musik.
Mm.
Men
MTV at the Movies, kommer jag ihåg.
MTV at the Movies var ett program också. Men då var det, min kompis hade köpt den på, eller han hade fått den på VHS, hyrvideo av sin pappa, och han berättade hela storyn, hela handlingen för oss på rasterna, och vi tyckte det var jättekul. Sen så fick vi låna den då. Mm. Jag tyckte den var helt okej, men det var, sen såg jag då den här väldigt kontroversiella figuren som fick McDonald's och liksom ta bort leksakerna, och det var ju då Michelle Pfeiffers Catwoman. Och då var det någonting som väcktes inom mig.
Det var sexig.
Ja, det var någonting där.
Mm.
Det var, jag har väl bara känt så med, innan dess så var det väl Jessica Rabbit i Who Framed Roger Rabbit och den väldigt porträttlika Anita Morris i en Rolling Stones-video. Det är någonting med kvinnor.
Jag minns det på, alltså jag fick det när jag läste Spindelmannen med Black Cat, Felicia Hardy.
Den, Felicia Hardon menar du?
Ja, men det var då liksom när jag kanske var, men precis i puberteten. Så var de var mycket svarta katten i Batman.
Spindelmannen. Ja. Nej, men de är ju så lika varandra verkligen. Men sen så har
Black Cat och
Black, alltså båda är ju juveltjuvar, men sen så är det ju liksom lite olika. Hon har ju superkrafter, Black Cat.
Mm.
Hon har ju någon slags.
Men vad liksom heter Black Cat och Catwoman?
Catwoman, okay. Ja. Mm. Men hon har ju den här olycksgrejen som hon gör att nej, vi ska inte gå in på det. Vi fortsätter med Animated Series, som du ser är liksom huvudstommen i min samling. Det var ju där, jag menar, vi bodde i England ett tag och där gick ju Animated Series på TV.
Jag har inte hört så mycket om din period i England. Nej. Hur var du när du åkte dit?
När jag åkte dit, jag var 24 och det var väpnat rån. Nej, jag bodde ju där. Vi åkte. Det är ju en sån grej som jag sagt väldigt många gånger, att jag bodde i England, men det var per se, i och med att min gudmor bodde där, så vi bodde hos henne, men vi var där varannan vecka i stort sett.
Varannan vecka, var det i London?
I London, Heathrow. Eller inte Heathrow, det var Hammersmith.
Okay.
Och då blev jag introducerad till det här Warner Brothers-blocket där de visar Tasmania och Batman. Min gudmor.
Och varför åkte du helst på din gudmor varannan vecka?
Jag tror att det har med min mammas mammas liksom typ hennes connection till filippinska kvinnor. De är väldigt goda vänner.
Okej, okay, så var filippinsk kvinna som då har din gudmor som bodde i England.
Ja, så jag och mina föräldrar och min bror, vi var där konstant liksom. Och det liksom gick på alla de här leksaksbutikerna, den här Hemlis som då var det 7 våningar stor leksaksbutik. Där också då, på toppen, på den tiden så var det också, de hade spelgrejer och sen så var det.
Hur gammal var du då?
Jag var 7-8.
Jag tror det här, för att jag hade ju också den här upplevelsen att vi bodde utomlands när jag var 8 typ.
Men du bodde utomlands, du bodde utomlands på riktigt?
Vi var där ändå, men vi var där kanske ett halvår i USA, kanske mindre ett halvår i Australien och Nya Zeeland. Men det är ändå lite som så här att jag tror att man blir exponerad för liksom, om man är svältfödd på populärkultur och sen får det under en kort period i barndomen, då blir man fixerad vid det.
Ja.
För både du och jag har ju blivit fixerade vid populärkultur och vi har ju lite samma erfarenhet då, att man bor i ett land där det är ganska gläst med populärkultur, och sen så fick du det här England, jag fick USA och Australien och man bara översköljs en kort period.
Ja, exakt.
Och då tror jag att det är lättare att verkligen fastna för det.
För jag menar, det är ju därför, nu när jag ändå tänker efter, det är ju därför liksom jag började samla på mig Batman Animated Series-figurerna. Jag visade mina kompisar i skolan, de bara, vad är det här för Batman-figurer? Ett år senare så började det gå på TV4, samma där Warner Brothers-blocket, Looney Tunes, Batman. Sen så var det då året efter, då var det inte lika häftigt, för jag menar, jag tog med mig alla de här figurerna till skolan och då började killarna i parallellklassen retas och jävlas.
Mm, för att det var barnsligt?
Ja, det var barnsligt. Man skulle ut och hålla på med leksaker och där någonstans så kände jag skam. Jag fortsatte under åren att se de här Läderlappen, tv-serierna och liksom långfilmerna på bio, men... Mm. Ja, alltså det jävla klassetet. Det var ju samma sak, jag började läsa lite i högstadiet, men det var ju direkt om jag fick med mig en serietidning eller någonting till skolan. Då var det ju folk som började reta en direkt och jag menar, det var väl lite så också. Jag började träffa dig och vi började med, syssla med serier, men det var ingenting som jag direkt gick och köpte typ så.
Nej, men då var det också så att jag, alltså i seriefandom då, vi som gav ut fanzin och sånt, vi var ju inne på självbiografiska serier och realistiska serier och sånt och det var ju liksom kanske inte riktigt socialt accepterat i de kretsarna och gilla superhjältar.
Men exakt.
Men sen så när vi, men jag gillar ju också Kevin Smith och den typen av filmer och vi åkte då till Comic Con tillsammans. Och redan innan det så hade vi båda två börjat lyssna rätt mycket på Kevin Smiths poddar. Ja. Där de liksom älskar Batman.
Ja.
Och det var väl lite då du kom ut ur garderoben som mest som läderlappsdiggare.
Där har vi det nya. Johannes Läderlappsdiggaren Torstensson. Finns ingen mer aggro, finns bara Läderlappsdiggaren Torstensson. jag ser det alltid som, jag ser det egentligen som Ground Zero nu när jag ändå kommit på att din England-teori stämmer ju perfekt verkligen. För att det var ju så jag upptäckte Batman Animated Series. Men själva startskottet var ju när vi var på San Diego Comic Con för nu om 2 dagar, eller nu är det 8 år sedan.
Okej, okay, och vilket år blev det då?
2011, okay. Det var. Och då har jag tagit antidepressiva i lika länge.
Du började med det?
Jag började veckan innan vi åkte. Men det var ju då samma sommar som jag lärde känna Grim Nyberg. Och genom Grim Nyberg som då också samlade och så. Jag lärde känna Hjälte Björkdal. Och Hjälte Björkdal hade ju den köp, byt. Vad står det nu? Köp, sälj, byt, skäl.
Okay.
Actionfigurer. Facebookgruppen. Och... sen så har det bara fortsatt och fortsatt och fortsatt tills jag då insåg att det blev en negativ spiral med min samlande.
Du förlorar kontrollen av ditt läderlappssamlande.
Jag förlorar kontrollen och jag började tröstsupa på grund av det och det blev bara värre och värre. Och nu har jag väl ändå en viss balans i det. Sen så har det också visat sig också att flera av de filmerna som gått på bio har inte varit särskilt bra heller.
Det har visat sig senare. Alltså när man kommer ur en förälskelse och börjar se fel på folk man har varit
kär. Exakt. Nej, men det är lite så att jag blint har älskat det jag sett på bio. Och jag menar, det är också... Folk älskar, den moderna publiken älskar Christopher Nolan-filmerna för att de är sofistikerade, heightened reality och så vidare. Och den här råheten i Batman v Superman, fast det är många som hatar dem. Jag tycker den är lite för hatad, men överlag så har det inte gjorts en bra Läderlappen-film sedan 1994 skulle jag säga. Och nej, jag syftar inte på Batman Returns, eller Batman Forever, för den kom 95. Men jag syftar på Batman Mask of the Phantasm, och den kom 93. Fan, jag blandar ihop mina siffror här. Men det är nog den bästa som gjort. Nej, Lego Batman Movie. Svinbra. Ser du den hyllan där?
Mm.
Bara Lego Batman. Och den är ett kärleksbrev till alla som har liksom samlat, eller som gillat Batman från... 60-talet framåt, till och med 40-talet. Alltså det är referenser efter referenser och fantastisk jävla film. Glimten i ögat och allt. Och alla roliga röstskådisar också. Conan O'Brien är Riddler. Billy Dee Williams som spelar Harvey Dent i 89-filmen. Han får äntligen spela Two-Face.
Äntligen.
Äntligen, ja. Han sa ju det. Tredje filmen, då ska jag spela Two-Face. Sen bytte han regissör. Mm. Det blir Tommy Lee Jones. Och så fick han den rollen i den filmen istället.
Edwin, har han varit med i Batman någonting?
Han har inte varit med i Batman mer än... Jag funderar på om han var med i 60-talsserien. Men sen så är det ju Mark Hamill som då hade rösten för Jokern, baserar ju en av sina röster i Batman Animated Series på Edwin. Och sen i sin tur, Edwin är ju då mest känd som röstskådespelaren bakom Mad Hatter, Alice i Underlandet-karaktären.
Han var mycket tecknade film.
Ja.
Vad heter han, den föregångaren till Rosa Pantern?
Föregångaren till Rosa Pantern?
Som där Edwin gör rösten med.
Jag tänker alltså, på Snugglepuss.
Ja.
Var han? Men fast, nej, jag vet inte om det var. Snugglepuss är ett bergslejon.
Ja, men han är rosa.
Ja, han är rosa.
Han ser väldigt mycket ut som rosa.
Ja, ja, men han är ett bergslejon. En panter är en panter.
Ja, ja, men vad fan. Det kan ändå vara en föregångare.
Ja, det är en föregångare liksom färgmässigt och utseendemässigt. Ja, ja. Men det är ju det som är så kul nu i och med att DC Comics och Warner då äger Hanna-Barbera. De har ju nu gjort en gritty reboot av Scooby-Doo, en gritty reboot av Flintstones och nu också en gritty reboot av Snugglepuss som går runt och är liksom en rosa, ja men han är ju rosa och han är en skådespelare som är latent homosexuell. Mm. Och hela den serien handlar om hur dåligt behandlad han blir i liksom nöjesbranschen.
Du som du samlar ju på det mesta laddlapsrelaterat.
Mm.
Det var så jag samlade på Katte Nisse och jag saknade bara ett nummer som jag hade blivit av med eller eventuellt inte köpt. Och du hade den. Åh, du har ett extra nummer här.
Ja men, det fick jag tag i efter.
Nummer 2 1991, där är ju då Catman, Nisse utklädd till Batman. Men en annan favorit som jag har, som var gick på TV, det danska TV-programmet Duksedrängen.
Oh.
Där är faktiskt Batman med också. Har du sett det?
Alltså, jag har hört dig prata om Duksedrängen så många gånger att jag var tvungen att kolla upp det. Och det slog mig. Jag såg det där på sommarlovsmorgon.
Mm, när du var liten. Mm.
Och jag tyckte det var så jävla fett. Nu har inte jag sett det efter. Jag bara kollade upp det, men jag har inte sett ett helt avsnitt efter det. Men jag, nu när du säger så har jag ett vagt minne om att han bara dök upp där. Och bara, jag tyckte det var så, wow, crossover-avsnitt, tänkte jag.
När Batman dök upp. Och det är någon reporter som frågar... Är det sant att du och Robin är bussar? Alltså det vill säga, är det sant att ni är bögar? Och Batman svarar, fullständigt korrekt!
Åh, herregud!
Apropå latent homosexualitet som du var inne på nyss. Mm. Det är väl ändå en diskussion som har pågått väldigt länge.
Mm.
Om Batman och Robin var bögar.
Ja, det börjar med... Och nu går vi tillbaka till 40-50-talet. Vad heter han? Dr. Frederick Wortham, Seduction of the Innocent.
Ja, han, det var en... vetenskapsman, frågetecken, han var doktor i alla fall, ja. Som skrev en bok då om tecknade serier, framförallt. Det var ju ett portalverk inom moralpaniken, skulle man väl kunna säga. Alltså man brukar ju ta upp honom när man pratar om moralpanik. Ja. För det var ju då att serietidningar var skadliga och förstörde ungdomen.
Och det var såna sjuka jävla teorier, till exempel... Om barn läser serietidningar så sitter de inomhus och de är inte ute och leker. Det betyder att de kommer få astma. Finns ingen vetenskapligt bevisat på att det stämmer. Det var någon grej, jag kommer ihåg att det var ju Stan Lee som pratade med Kevin Smith om hela den grejen. När han då jobbade för Timely Comics.
Mm.
Då var det att de var tvungna att dra tillbaka en Funny Animal-serie för att det var en giraff på omslaget som stack upp sitt huvud ur ett hål. Barnen ser hålet där och de ser giraffens huvud. Gissa vad de tänker på. Det var det som var liksom att det skulle vara en slags avbildning av vaginalt samlag.
Självklart är det det man tänker på. Jag tänker på det såklart.
Ja. Men och sen så var ju då den stora diskussionen då. Robin, Batman, är de ett homosexuellt par som bor tillsammans med en äldre man som är deras tjänare?
Och det var ju då på den tiden förkastligt.
Ja, så de slängde in karaktären Batwoman istället. Som då är Kate Kane, kusin till Bruce Wayne. Som nu för tiden är lesbisk. Så hon har gjort...
Kate Kane, alltså är hon döpt efter Bob Kane?
Ja, det stämmer.
Ja,
det gör hon. I de nuvarande serietidningarna som till exempel då Scott Snyder och Tom King, alltså de moderna Batman-tidningarna, då är det Gotham City utspelar sig i ett område som kallas för Kane County. Att det ingår i en delstat.
Mm.
Jag säger inte vad det är, men det heter i alla fall Kane County. Och det står mycket Kane i bakgrunden och alla de här gatorna heter sådär. Ja, men det är 114th O'Neill, Adams och så vidare.
Abba Shudabba.
Ja, Miller, Jansson och så vidare.
Mm. Frank Miller har blivit lite kontroversiell på sista tiden. Kanske speciellt efter han gjorde Holy Terror. Som var då en... det handlar väl om The War on Terror. Det handlar om terrorister. Och det var ju... Inte vagt rasistiskt utan ganska grovt.
Har du läst den?
Nej, jag har bara hört talas om den. Jag har tittat lite i den.
Man ser ju direkt att det handlar ju egentligen om Batman som jagar Catwoman och så sker det ett terrordåd i Gotham City. Fast jag tror att det heter...
Det här är en Batman-tidning.
Ja, alltså, nej, men,
har DC godkänt den?
Nej, det är ju, alltså, den är ju släppt på egen... Den är släppt via... Jag tror det är Lionsgate, filmföretaget, som då producerar 300 av de här filmerna.
Ah.
Att de släppte den själva.
Mm.
Men
om var man det för att den var för rassig för DC? Eller vad?
Ja, de vill inte släppa den. De vill ta i den med tång. Men om man tittar på karaktären... Så är karaktären Catwoman kallas för... Eller hon heter Nat. Det kan man ju då översätta till Cat. Och de hoppar på hustak liksom. Och att hon är en juveltjuv. Men huvudkaraktär eller huvudhjälte eller huvudpersonen kallas för The Fixer. Och det ska vara Batman. Mm. Batman pratar med en poliskommissarie med mustasch och glasögon. Och bara, okej, det ska vara Gordon. Men han får inte heta det. Så de skickar den här hjälten då efter efter det här terrorattentatet till Afghanistan där han dödar en massa araber.
Mm.
Då är det någon som säger Allahu Akbar och han säger Gesundheit och slår honom på käften. Och så. Serien hette egentligen Holy Terror Batman.
Mm.
Men det gick ju inte igenom. Sen Frank Miller var väl döende i stort sett i leukemi.
Aha.
Så han fick som en sista hurra så fick han skriva The Dark Knight 3, det vill säga den tredje uppföljaren, Dark Knight 3 The Master Race. På vägen så den har blivit försenad och så vidare, eller den blev försenad.
Men han lever fortfarande.
Ja, han lever. Grejen är att på vägen så blev han friskare, så ja. Det blev 9 nummer och nu så håller han på att arbeta på den sista, det ska komma en fjärde del.
Är de bra?
Är fruktansvärt dålig. Så jävla snyggt tecknad, men jävligt, jävligt, jävligt korkad. Väldigt mycket sådär snygga easter eggs. Väldigt mycket väldigt trogen till källmaterialet. Men så jävla idiotisk bara. Den handlar
på vilket sätt den är idiotisk?
Nej, men just med att han har ju inte utvecklat sitt textförfattande sen han skrev den andra delen. Alltså Dark Knight Strikes Again kom ju 2001. Det skulle komma 3 nummer.
Mm.
Han hade släppt det då. Och det skulle ju vara fokus på att hur är då Batman om han är jagad av staten ända sedan han var ett barn? Eller ända sedan han var efter Dark Knight Returns?
Mm.
Mitt upp i arbetet med andra numret så sker 11 september. Och han vänder helt, han vänder kappan fullständigt och Frank Miller och blir så jävla ett superhöger spöke.
Var han inte det innan alltså?
Nej, han var ju lite mer, jag skulle säga, anarkistiskt lagd. Mm. På samma sätt som Alan Moore, Killing Joke Alan Moore. Men de var ju the original Mad Men of Comics på 80-talet. Men nu, de hatar ju varandra nu.
Mm.
Jag menar, där Frank Miller var väldigt sur över det här Occupy Wall Street. Skrev en långt jävla blogginlägg. Och folk blev så arga på honom så han var tvungen att stänga ner hemsidan. Och Alan Moore hoppar på honom. Alan Moore är konstig, säg. Han bor i något slott någonstans. Han vill inte ha någon credit på alla de här Marvel-grejerna som släpps. Eller DC-grejerna. Watchmen, han vill inte ha med sitt namn där. Han vill inte ha med sitt namn på The Killing Joke-filmatiseringen. Den tecknaren som kom. Fullt förståeligt för de var skitdålig, men ändå. Vad fan var jag nu? Det här är snö. Det här är ju snö som vi pratat om.
Ja, det är snö, men vi kanske borde börja avrunda lite. Ja. Är det någonting du tycker vi missat om läderlappen?
Alltså, vi har fått med det mesta. Vi har inte pratat om skurkarna i sig. Inte jättemycket. Vi kan ta det lite lätt sådär. Vilken är din favoritskurk i läderlappen?
Alltså, det var så länge sedan jag...
Alltså, vem tycker du om estetiskt? Vem ser coolast ut eller häftigast ut?
Gåtan har ett snygg dräkt.
Så ska det låta. Sen kan vi tillägga det. Alltså, det är ju... Jag pratade lite om Two-Face. Samma år som jag fyllde 30 så var ju Simon i Japan.
Just det.
Och han köpte en väldigt, väldigt fin Batman The Animated Series Mint on Card. Eller vill säga mock. En Two-Face som jag har centrerad på min... vägg. Samma år så åkte min goda mariaplan.com-vän Victor Hollander till Japan och han hade köpt en figur från 1984 för 200 spänn. Enligt at Batman Collection på Instagram, som är den största Batman-samlaren i Sverige, så är jag den enda i Skandinavien som har den.
Mm, grattis, får man säga.
Sen vill jag tillägga, ni som vill göra inbrott, så vill jag bara säga, precis som Scarface i Petri Saul, jag har ett vapen i every direction of this facility.
Du har en present under din morgonrock.
Ja. Om vi ska referera till våra dåliga rapprader, kom nu så ska vi tävla om den som kan dricka mest vatten.
Tur som tur var är den osläppt, den låten.
Jag ska gräva fram den. Fy fan, jag älskar min Gärdenfors. Det är fan vad roligt att prata med dig.
Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Johannes Lederlaps. Vad fan Diggan. Var det? Lederlaps Diggan Torstensson.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.